Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna Hurtig-Wagrell och med...
Elinor Svensson. Gott nytt år!
Jag har gott nytt år, mitt i sjukstugan.
Ja, jag har också blivit sjuk nu. Som sagt, vi är fortfarande på vår inspelningsrunda en stund innan jul. Mm. Och jag har blivit lite sjuk. Toppen, toppen, toppen. Livet är underbart.
Och jag har testat positivt för covid.
Det har du... Väldigt modernt.
Ja, verkligen. Nu är jag med. Mm. Så jävla störigt är det, så jävla störigt är det.
Ja.
Men vet du, jag är dubbelvaccinerad och vi har blåst faran över. Så skärp er. Varför har jag covid? Vänligen.
Jag tror inte det var någon mer än du egentligen som blåste faran över. Var det det?
Varför har vi stått på scen och kört stand-up om de inte säger, nu är det okej igen?
Ja. Jo.
Jag ser inte faran över, jag vet. Ja. Jag bara säger, alltså det är jävla skillnad på det allmänna läget nu versus ett år sedan.
Mm. Liksom, ja, men det var ju det. Men det är nog inte det längre liksom.
Nej, jag vet. Jag vet. Alltså. Jag vet. Och det är det som är så störigt.
Mm. Ja, men det är fruktansvärt. Så får man inte ha det. Att man blir liksom, samhället blir friskförklarat nästan. Och sen så blir det inte det.
Och, det var att jag i förra avsnittet, vi spelade ju in... Det bonusavsnittet som kommer ut på torsdag spelade vi in igår. Ja. Och då var jag liksom fortfarande lyckligt ovetandes och var såhär, gud förlåt, jag är fortfarande förkyld.
Oh, gud, det är så
vana känsliga lyssnare för min idiotiska ursäkt.
Vadå ursäkt? Jag kommer inte ihåg vad du sa.
Inte jag heller riktigt. Men jag sa något i stil med att jag är fortfarande förkyld. Det betyder att jag har varit förkyld hela den här tiden, bla bla bla. Det måste vara konstigt att lyssna på någon som bara, jag har fått covid, sen nästa gång bara, jag är fortfarande förkyld.
Ja, just det.
Jag är inte så att bete mig, vill bara säga. Jag håller på att sprita skiten här hemma.
Nej, just det. Det var säkert bra att vi förtydligade det. Ni vet alla. Och det gäller ju bara de som lyssnar på bonusavsnitten. Det vill säga avsnitten, extra avsnitten vi släpper på torsdagar. Och vill du lyssna på dem så går du in på vadblirdetformod.se/bonusavsnitt. Så får du 2 avsnitt i veckan för bara 10 kronor. I veckan.
Mm. Vilken grej.
Otroligt.
Mm.
Men hur känns det att det är 2022 nu då förmodligen? Vilket oförutsett har hänt så borde det vara det året nu.
Jag blir så himla rädd att jag kommer att vara helt deprimerad för att jag inte fick fira jul med min familj.
Ja, men då har du ju... Alltså, för jag skulle ha ett litet glöggmingel. dagen efter dagen idag som vi spelar in. Och det kommer ju såklart ställa in. Och det känns så himla sorgligt, såklart. Och liksom 20 av mina favoritpersoner som skulle komma hem till mig och bara mysa. Mysa lite. Men jag tänker också att det kan man göra när som helst.
Mm.
Så länge alla är friska.
Mm.
Och jag tycker lite som så, okej, jul är lite, det hänger lite på några speciella dagar. Men du har ju en sån toppenfamilj som ändå bor ganska nära. Så de kommer du kunna hänga med och mysa med.
Jag ser de jävlarna hela tiden. Jag vill ha jul.
Ja, okej, okay, just det.
Jag håller
just
med, det är bra att du försöker vända det här till något.
Men det kommer jag inte lyckas med.
I'm not gonna let you.
Nej, 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 men det kan jag gott ha.
Mm. Ja, men alltså gud.
Oh. Nej, men ska vi sluta? Ska vi hoppa av gnälltåget?
Ja, vi får väl göra det. Vi får vara redo att göra det.
Mm.
Det är du som kör den här veckan.
Ja, det är det.
Alltså inte gnälltåget.
Nej, jag la in en liten sån nu.
Ja, en peppig bumper.
Och så ja, det är jag som går igenom fall den här veckan. Mm. Och jag är otroligt stolt för jag har gjort research själv. Och det är ett fall som jag velat göra länge, men nu känns det väldigt aktuellt på sistone. Och det är så mycket. Jag ska gå igenom mordet på Ahmaud Arbery.
Mm.
Och det är väldigt mycket, eftersom det är så färskt. Det hände 2020. Så
jag känner igen det, men jag kan inte placera det.
Mm, detta är alltså ett av dem som fick Black Lives Matter sommaren 2020 att explodera.
Oh nej, prepare to get upset. Okay. Yeah,
precis. Och då är det mycket som man vill läsa in sig på, för man vill att det ska bli rätt och man vill...
Såklart, ja.
Man kan ju inte, jag kan ju inte säga alla detaljer som någonsin har hänt i det här fallet, men man måste vara så himla bra inläst i det för att veta vilka detaljer man kan hoppa över. Annars kommer de och biter in i röven sen och bara, du vet det där viktiga som du inte trodde var viktigt, det är viktigt nu. Man bara, ah!
Ja.
Så jag har verkligen försökt. Så häng med.
Otroligt.
Jag har kollat på AP News, BBC, CBS News, Reuters, New York Times. Jag har lyssnat på en podcast som heter ABC Podcast, Nowhere to Run, The Ahmaud Arbery Story. Och en annan podcast av The Daily, eller The Daily Telegraph, borde det väl vara? Det är ingen brittisk tidning, va? Det är amerikansk.
Men podden The Daily, är inte det The Daily det Times?
Annat? Jo, det är det. Just det borde det vara. Podden heter i alla fall The Daily. Och avsnittet heter A Prosecutor's Winning Strategy in the Ahmaud Arbery Case. Och Wikipedia-sidan och liksom 100 miljoner artiklar. Vi kör.
Ja.
Jag vill först berätta om Ahmaud Arbery. Han hette Ahmaud Marquez Arbery. Han växte upp i Brunswick i Glynn County i Georgia. Och Brunswick är en liten stad i sydöstra Georgia med 16 000 invånare. Han föddes 8 maj 1994 till föräldrarna pappa Marcus Arbery Sr. och mamma Wanda Cooper Jones. Och han var tredje barnet, han var yngst. De fick honom på mors dag, så hans mamma kände så himla mycket som att han var en present till henne. Och de hade en väldigt fin relation, han var väldigt kärleksfull och... Hans familj och vänner beskriver honom som väldigt snäll och generös. Och han var väldigt rolig och fick alltid alla runt sig att skratta.
Det var en toppen egenskap.
Alltså, det är den man vill att man lyfter. Om någonting skulle hända mig, då vill jag att ni trycker gärna extra på att jag var faktiskt rolig.
Ja, inte så. Jag skulle helst inte vilja höra så mycket om att jag gnäller när jag är sjuk till exempel.
Nej. Nej, men
folk
det kan
man på det där. Att ibland på scen, ja, då kunde han dra av en eller två.
Ja, eller bara i alla stunder.
Ja, gärna det också.
Lämpligt eller olämpligt?
Ljuga väl.
Eller hitta, ni får salta lite.
Det får man. Det är okej.
Han älskade basket och boxning, men framförallt amerikansk fotboll.
Coolt.
Han spelade det i high school, han var en star player.
Nej, det är så jävla coolt.
Jag vet, och han var svingrym. Han var linebacker och känd för att vara väldigt snabb och smidig på plan. Och han drömde om att spela i NFL. Och det kändes inte heller som en helt sinnessjuk dröm. Liksom. För Nej. Tre tidigare spelare för Brunswick Pirates hade sen gått vidare till NFL. Så det kändes liksom uppnåeligt att han var så jävla bra på det också.
Ja.
Och det är ju också en sån göttig grej i USA med sport. För att their system is trash. Men... om man är bra på en sport så kan man få stipendier och plugga på college och på det sättet och köra hela the American dream, även om man kommer från inte mycket pengar liksom.
Men det man gör bra i USA som, alltså, som man liksom ändå inte kan säga någonting om, det är att de faktiskt tar sport på allvar. 100%. Ja. Alltså, gud, de har ju ja. Liksom, alltså, jag började kolla på en dokumentärserie igår på Netflix, eller om det var SVT, minns det, skitsamma. Som jag bara kom till första delen av, så det har inte hunnit bli hemskt än. Utan än så länge så beskriver de bara hur nice det är, för det handlar om då en fotbollsspelare som förgriper sig på ett barn och sen vad som händer i det här communityt. Men nu har de bara kommit till delen där de beskriver hur viktigt liksom fotboll är för dem och hur mycket liksom de, så här, då det är high school fotboll. Så det här är liksom gymnasiekids och liksom hela städerna kommer ut för att kolla på sina lag och alla hejar på dem, det är en big deal. Det är liksom every Friday night. Alltså du vet, det är sån jävla stäm, det är fullt på läktarna varje gång, och de här killarna är liksom destined for liksom stipendier och, ja men du vet, alltså man blir såhär, gud, det är väl annat som, jag vet inte.
Ja, det är klart det finns dåliga grejer med det också, men det finns i alla fall en liksom dröm som lever. Om ett barn i Sverige säger jag vill bli fotbollsproffs, man bara ja du vill det va? Men här man har det så kul väg. På KY. verkligen.
Det är inga sad ass games liksom lördagar 07:30 för det är då planen är ledig. Utan
nej, eller hur?
De satsar på det.
Verkligen. Och att man kan då liksom, man blir investerad i om man är väldigt bra på det. Ja. Så Ahmad drömde om det och om att köpa mark så att han och hans kompisar kunde bygga hus nära varandra och starta familjer och åldras tillsammans. Så himla fint. Men när han gick ut high school 2012 så hade han inte fått några college football offers. Eventuellt på grund av att han var ganska liten i växten. Han var bara 5'10", alltså typ 1,78. Så det kan ha varit det som gjorde det lite svårt. Men det var ju också en väldigt trist känsla.
Såklart.
Jag får känslan av att alla var så här, jo men det är ju det han kommer göra. Och sen så gör man inte det. Och då ett sår i själen. Gud, kanske. Men han började på Technical College istället och tänkte bli elektriker. Så hösten 2012 så började han plugga på South Georgia Technical College. Men han hoppade av våren 2013 för att han hade svårt just för att känna sig engagerad i det.
Såklart, det är ju en hel framtid man väljer då.
Verkligen. Så han flyttade hem igen till sin mamma i Brunswick och så började han jobba. Och det är ju också jättesvårt. Dels flytta hem igen när man har bott hemifrån. Jag tror inte att, jag vet inte specifikt om han tyckte det, men jag tänker mig att det är ju en grej. Men också svårt att gå tillbaka till att plugga igen om man nu skulle fundera på det. Man bara, fast nu jobbar jag. Det är jättesvårt att ens föreställa sig att börja plugga igen om man har jobbat och tjänat mer pengar och haft lite mer. Nej, så det,
jag har gjort båda de grejerna kan jag säga.
Ja.
Det krävs ju liksom en extrem också
en väldig vilja.
En väldig vilja att plugga den grejen som man ska plugga för att man ska palla det.
Gud ja.
Nu hade inte jag det, men jag hade någon sorts känsla av att jag var på väg åt helt fel håll jobbmässigt. Så det fanns ändå väldigt så här, driv iväg.
Ja, men det är bra. Han träffade en flickvän när de båda, eller bara hon, jobbade på McDonald's. Och de var så kära i varandra och umgicks hela tiden. Och detta är så himla gulligt. Ett tag spelade han in deras telefonsamtal, bara för att kunna lyssna på dem igen sen. För att han ville höra hennes röst.
Det var fint.
Alltså.
Och helt galet, men jättefint.
Alltså jag, som sagt, lite febrig idag. Vi spelar såklart in på distans. Och jag kommer behöva hålla mig från tårar ibland. För det är sån jag blir när jag har feber. Jag blir ett litet knytte av bara, oh nej.
Ja, men du behöver inte förklara dig för this little cry baby.
Nej. Bra. Så det här var, det funkade. Livet tuffade på. Men Ahmads mamma var ändå orolig för honom när han hade flyttat hem igen. För han ändrades lite. Han pratade inte riktigt lika mycket som innan och kändes lite struggling. Men han älskade att springa och han var ute och sprang varje dag och kände sig väldigt hemma av det och blev lugn av det. När han hade slutat college, när han var mellan typ 19 och 23, så hamnade han i lite klammeri med lagen han åkte aldrig in, för det var inga våldsbrott han gjorde. Det var något vapeninnehav, något snatteri, obstructing an officer och någon probation violation. Det var lite misstag så. Han var struggling.
Ja, men alltså, vad fan. Jag var också struggling with the law. Alltså, jag menar på det sättet som, man skulle inte säga så om mig, men det skulle ändå stämma, förstår du?
Mm.
Men alltså, när man tycker att man saknar riktning i livet, eller när man, alltså jag kan bara, om man sätter sig i hans position, jag hade haft panik, jag hade haft fullständig panik.
Mist.
Alltså, att bara vara så här, men jag vet vart jag ska få stipendium, jag ska plugga på college, det var säkert någon så här känsla av så här, och jag ska bli den som inte många blir.
Mm.
Och sen bara, nej, tror du det eller? Du är inte annorlunda, du är som alla andra. Get in the line. Och då när man bara, aha, ja, okej, då ska vi väl göra så här då.
Ja, men precis. Och detta har jag liksom hört i en podcast, den här Nowhere to Run av ABC. Och där var hans mamma med och hans vänner liksom och berättade. Så att det känns ändå som en... Som en väldigt rimlig källa. Mm. Så att man inte tror att jag bara sitter och gissar om hans känslor hela tiden. Obs, jag vill också vara väldigt tydlig med att jag tycker inte att det här liksom har någonting med saken att göra. Mm. Det här med hans liksom vapeninnehav och probation och sådär. Det struntar jag. Men det är en del av historien.
Ja, såklart.
19 februari 2020 skulle hans mamma iväg till Dallas för att jobba några dagar. Och hon sa hej då till Ahmad och hon sa att hon älskade honom. Han sa att han älskade henne. 4 dagar senare, en solig söndag den 23 februari 2020, fick hon ett telefonsamtal från polisen. De sa att Ahmad hade gjort inbrott och blivit påkommen och det hade blivit en physical altercation och han hade blivit dödad.
Gud.
Ja.
Alltså jag visste att det skulle komma någon gång, but that escalated really quickly.
Mm. Från ingenstans.
Och
hon bara, nej. Eller va? Eller så, såklart instant sorry. Men också deras historia. Deras berättelse om det var så här. Hon bara, nej. Det låter inte rimligt. Det låter inte som honom. Och nej, det tror jag inte. Och det var ingen annan som kände honom heller. Som tyckte att så här, ja men det låter ju som något som har hänt. Men det var det de fick höra.
Mm.
Och också att vara... Mamma till en son i en svart familj i USA i en sydstat. Alltså, det här är det värsta som kan hända vem som helst. Men den sorgen lär ju också innehålla ett element av, ja, nu händer det. Nu händer det mig. Ja. Som man har varit rädd för kanske säkert i hela livet. Liksom. Åh, nej, jag får panik. Han var 25 år gammal när han dog.
Ja, det är så himla... Det är så, det måste vara, nej men nummer ett bara det samtalet måste vara fruktansvärt.
Mm.
Men ja, precis som du säger så måste det ligga en sån, nu är det polisen. Det måste betyda, det är ungefär som att det ringer en doktor och bara, he didn't make it.
Mm. Ja, verkligen.
Mm.
Och att de liksom kör någon liten hisspitch av det här narrativet och bara, hej då. Man bara, hallå, nej. Såklart så fick de ju ta del av liksom polisrapport och sådär. Så ja. Vad hände enligt den då? Ahmad Arbery hade varit i Satilla Shores och joggat. Han hade haft på sig en bandana, en vit t-shirt.
Till mitt visst vibrato.
Ja, tydligen så blev det.
T-shirt.
En vit t-shirt. khaki shorts. Och löparskor. Nike sneakers.
Mm.
Och enligt polisrapporten då hade 34 år gamla Travis McMichael och hans 64-åriga pappa Gregory McMichael sett Ahmad springa i deras bostadsområde. Och då tog de sina vapen, en pistol och en shotgun, gick till sin pickup truck och började köra efter honom.
Vänta, stopp. Va?
Mm.
För vad hände där?
De tyckte att det såg misstänkt ut att han sprang. De var av någon anledning helt övertygade om att han hade begått massa inbrott i deras bostadsområde.
Men alltså, om man har begått massa inbrott kan man väl inte springa och ljuga stuff om man har gjort inbrott?
Mm.
Men också...
Och bara...
Men vet du vad, alldeles oavsett, om jag skulle se någon springa som jag tror har begått inbrott, fan drar jag på med alla mina vapen och sätter mig i min pickup truck. Men gud, det är för konstigt. Det är så konstigt.
Mm.
Det här, jag trodde nog att det här skulle hålla ett tag. Det blev konstigt på 5 sekunder.
Japp. Nej, men det är... Nej, det är så bisarrt. Men det är ju hela grejen...
Vilka vidriga
running
människor
wild black, liksom.
Ja, men verkligen. Alltså, vilka vidriga människor.
Som de har sett. De körde efter honom minst 5 minuter. Mm. Försökte få honom att stanna. De ropade, hey, stop, stop, we wanna talk to you. Enligt dem själva. Men han stannade inte. Han fortsatte springa.
Klart,
varför
han inte
i helvete skulle han stanna?
Jag skulle aldrig stanna om det var 2 guys på en pickup truck.
Mm-hmm.
Så de sa, hey, hey you. Alltså jag skulle...
Nej.
Livrädd. Och absolut då är jag vit. Nummer 1. Och sen nummer 2. När man springer. Bara, nu kan vi inte se. Han har säkert AirPods i.
Ja, men varför? Ja.
Men alltså att man springer utan musik. Och bara antar det. Så här, man borde höra när jag skriker. Det är klart ingen som är ute och springer. Orkar vara med i steget huvud. Man måste lyssna på någonting.
Nej, och liksom. Jag vill bara prata med dig. Ja, men det spelar ingen roll. Du vet att jag inte har något ansvar att stanna nu, va?
Verkligen.
Det är väl ditt problem om du vill prata med mig som är på väg bort.
Jag är jättearg redan, gud.
De på något sätt kommer ikapp honom eller lyckas blockera hans väg. Och det blir då en fysisk konfrontation. Eller liksom altercation. Jag kommer inte på någon bra översättning till det. Handgemäng uppstår. Mellan Ahmaud Arbery och Travis McMichael.
Vänta. Uppstår.
Exakt. Det är inte som att uppstå från tomma intet.
Men... Nej, de här 2 männen i vita, de åker alltså efter och börjar slåss med Ahmaud.
Yep.
Ja.
Ahmaud var såklart obeväpnad också. Men när de har sin struggle så har Travis sitt gevär med sig.
Ja.
Och det hela slutar med att Travis skjuter Ahmaud på nära håll 3 gånger. Och han dör fort. Strax därefter.
Alltså...
Obduktionen visade att han hade blivit skjuten med 2 skott i bröstet och 1 i armen. Eller det hade grazat insidan av en av hans handleder. Så det var ett stort djupt sår där också.
Men alltså vänta, jag gör den här nu? Att jag går igenom det från början hela tiden. Jag blir så irriterad.
Vilken lång. Ja.
Okej, okay, så. Han är ute och, de ringer till hans föräldrar och säger... Han har begått ett inbrott.
Mm.
Så han blev skjuten.
Mm.
Inte han blev misstänkt för inbrott av 2 helt vanliga dudes. Eller vanliga väl fan att ta i. Men,
randos.
2 randos with guns. Så de sköt honom.
Mm.
För det är ju historien ändå, va?
Ja.
Nej, utan då ringer de och säger så här... Ja, nu vet du vad, alltså han begick inbrott. Din son är verkligen inte den du trodde att han var. Det har de liksom, det kan de med.
Mm. Visst. Polisen kom dit typ direkt efter skjutningen. För jag tror att Gregory McMichaels ringde 911 precis innan de började köra efter honom. Och sa till dem, I'm out here at Satilla Shores. There's a black male running down the street.
Det är det mest rasistiska jag hört i mitt liv. Typ.
Ja.
Och jag har läst rötter och gå in.
Mm.
Alltså, och onkel Toms stuga. Jag vill liksom...
ja.
Det där är så sjukt. För när du sa det, han ringde någon innan. Så jag bara, aha, men då trodde de ju. Så bara, det faktumet är ju det mest rasistiska. Att de tror det på riktigt.
Och att det första dispatchern frågar alltså, where at Satilla Shores? Och han bara, I don't know what street we're on. Och sen så hörde man hur han ropade, stanna... typ, stop, watch that, stop, goddammit, stop. Och sen så försökte operatören prata med personen som ringde, men snart så lade de på.
Operatören sa inte, do not pursue.
Nej.
Do not, are you armed, sir?
Jag vet inte vad de försökte säga medan han slutade lyssna. Men,
nej.
När polisen kom dit så var pappan, alltså Gregory, väldigt uppjagad och berättade för polisen vad som hade hänt. Mm. Och han berättade då att Ahmaud hade attackerat Travis och försökt ta hans vapen. Så Travis agerade i självförsvar. Och Gregory sa också att hade han skjutit Ahmaud själv. Och då står de liksom mindre än 3 meter bort ifrån Ahmaud Arberys kropp.
Så det finns liksom, det är det här som jag blir så jävla illa berörd av. Det är den här otroliga rasismen.
Mm.
Alltså att man står...
Alltså,
okej, som jämförelse nu då. Du vet nu när Alec Baldwin har råkat skjuta ihjäl någon på set.
Mm.
Så jag ska inte säga mer om det. Det finns säkert grejer vi inte vet. Men då är ju narrativet konstant och inget man kan bryta från, att för fan, det här måste kännas fruktansvärt. Hur kan en sån här grej hända? Han sköt ihjäl en person.
Mm.
Det som händer med den här typen av så här otroligt rasistiska situationer, det är att de skjuter den här killen och efteråt känner inte den här Travis, what did I do? Alltså här, mitt liv är förstört.
Nej.
Mitt liv är förstört för jag dödat en annan person. Utan det byts till 100%, jag skulle gjort det istället. Det här är, alltså förstår du vad jag menar?
Mm.
Det är en sån otrolig svart, alltså det är så verkligen, så fort man får in en känsla av liksom rasism av någon sort,
ja, det
så försvinner ju människovärdet fullständigt, och sen kan man göra i princip vad som helst mot den andra människan, och det är så jävla obehagligt.
Ja, riktigt jävla vidrigt är det. Angående de här tidigare inbrotten då som ska ha hänt, Greg sa till polisen att han tyckte att Ahmad var lik en person som var misstänkt för flera inbrott i närheten. Men de här inbrotten var liksom ingenting som polisen hade fått några anmälningar om. Man bara okej. Okay. Det var typ rykten i Facebookgrupper. Och
ja, Facebookgrupper.
Ja, visst.
Inte våran.
Nej, nej. Men såna här Facebookgrupper om anslagstavla Älvsjö, typ. Man bara...
Jag såg en svart muskig man med en vit Chevrolet nere i centrum. Är det någon som vet något?
Ja, den typen. Verkligen. Och Travis McMichaels pistol ska ha försvunnit från hans olåsta bil den 1 januari tydligen. Och det var ett av de här fruktansvärda inbrotten då som hade hänt tydligen. Man bara, men lås din bil och ta hand om, så ha inte vapen. Sluta med det. Kan inte alla bara sluta med det? Men ja, det var liksom... Det var inte en grej. Polisen bara, okej, visst.
Men de tänkte så här, nu är det vi som är polisen.
Ja, men...
Vi behöver inte ringa polisen för ett inbrott. They got bigger fish to fry. Och sen så har de bara kört själva tills de skjuter ihjäl en kille. Helt utan remorse.
Till polisen så berättade Greg också om sin långa historia i law enforcement.
Ja, såklart. Like han, hade
varit, han hade varit Glynn County Police Department Officer från 82 till 89 och sen utredare i distriktsåklagarens office från 95 tills att han gick i pension maj 2019. Och då blev han ju ännu mer tagen på allvar såklart i stunden av polisen direkt, helt betrodd, för han är en av dem. Professional courtesy visas. Han är en kollega, det han säger är fakta. Och i första polisrapporten så beskrivs Greg bara som ett vittne.
Men spelar roll om det är fakta? Han har ju sagt precis vad de har gjort och det var fruktansvärt. Mm. Alltså inget i deras historia är ju...
Nej. Nej. Nej, jag vet.
Det är det... Ja, ja.
Efter skjutningen så ringer Gregory... Eller Greg, jag säger olika ibland. Skitsamma. Han ringer också sin före detta chef som är distriktsåklagare i Brunswick sedan länge. Hon heter Jackie Johnson. Man vet inte om de pratade, men hon sa i alla fall till polisen samma dag att de inte behövde gripa Travis eller Gregory för mord på Ahmad Arbery. Så de tog
två galningar som bara liksom åker efter en person med a gun som skjuter ihjäl honom och de har inte rätt ut vad som har hänt än. Okej.
Okay. Yep.
Ja. Men de det togs... är professionellt.
Mm, super. De togs till polisstationen och förhördes.
Ja.
Och Greg sa till polisen att mannen som de hade skjutit, Ahmad Arbery, han wasn't out for no Sunday jog. He was getting the hell out of there, sa han. Och han sa, alltså han uttryckte sig så, han sa, we trapped him like a rat. Och I think he was wanting to flee and he realized that something, you know, he was not going to get away. Och efter förhöret så släpptes de. Bara, tack så mycket, hej då, tack för all informationen, då vet vi, superbra, hej då. Alltså det är så, jag mår så jävla illa.
Jag mår jätteilla.
Mm.
Usch, vad hemskt att de uttrycker sig på det sättet efter att det har hänt.
Mm.
Och vad fruktansvärt. Jag vet inte varför, men jag blir så typ berörd av tanken på att, att de inte kan tänka att han är ute och springer bara.
Mm. Nej, det är liksom, det tyckte de sig veta direkt.
Ja, för det betyder att de inte alls fattar att, att man kan motionera.
Nej,
vad hemskt.
Nej, ja, nej. Lite om Satilla Shores. Det är en liten sömnig stadsdel i utkanten av Brunswick. Och Highway Interstate 17 delar upp Brunswick i två liksom olika delar. Och delar av Satilla Shores. Och Satilla Shores är såklart den rika sidan, den vita sidan. Där har bättre skolor, bättre bostäder, sydstatsflaggor, överallt.
Mm.
Och på andra sidan så bor det mest människor som inte är så välbemedlade, så att säga. Det är mycket fattigare. Och Ahmad sprang ofta i området runt Satilla Shores när han var ute och joggade. Hans vänners teori är att han sprang där för att liksom visualisera ett annat, en annan way of life. Jag tänker, om jag bara ska relatera till mig själv.
Mm.
Ibland så gör jag ju saker bara för att jag tycker att jag ska kunna göra dem. Det har jag sagt innan också.
Yeah.
Typ, om jag ska hem från tunnelbanan så tar jag den mörka vägen hem för att jag känner att, vet du vad? Jag får det.
Yeah.
Ingen ska hindra mig från att gå vilken väg jag vill.
Yeah.
Som sagt, detta är bara jag. Men han joggade ofta där i alla fall.
Det var väl fint också.
Eller hur? Det låter som ett jättefint område. Så alltså, till Shores.
Mm. När man är ute och springer, alltså, så tycker jag en grej är att man vill lyssna på någonting. Det andra är att man vill se. Mm. Alltså, man vill ha lite variation. Eller i alla fall en, liksom, någon intrycks.
Ja.
Ja, det är väl mysigt.
Exakt.
Med fina små
att
hus,
man ska behöva ursäkta det ens en gång.
Nej, det är helt sjukt.
Ja. De säger också att han var säker och trygg när han var ute och sprang tills han korsade Interstate 17. Då blev det farligt. På grund av fördomarna och rasismen som fanns där i mycket större utsträckning.
Vet du vad som är sjukt? Alltså, du tog upp innan att han hade hamnat i liksom lite klammeri med rättvisan när han var sedan 19 bast för att någon sorts vapengrej.
Mm.
Det är så sjukt att tänka då så här. Ja, varför skulle han inte få ha vapen? Alla får ha vapen. Det är vapen i hela jävla USA. Det är gun ranges everywhere och det är skitlätt att fixa vapen. Och han vågar inte springa till The White Neighborhood för då kan de skjuta honom.
Mm. Visst.
Lagligt skjuta honom.
Yeah.
Men han ska vara lite så här, han hade faktiskt lite problem med rättvisan för en gång hade han ett vapen. Vänta, stopp.
Man kan ju inte ta de grejerna på allvar heller. För att vid något tillfälle så var det att en polis hade försökt tasa honom för att han hade alltså, använt sin så här elchockspistol mot honom. För att han hade varit i sin bil i ett område där många knarkade.
Huh.
Och sen så hade den tasern inte funkat. Så då hade han fått gå. Alltså, då sa vi, jaha, vad i helvete är det där? Det blev ingen dom av det. Men liksom också... Det var någon gång han skulle gå på en basketmatch och så på high schoolen i Brunswick och kolla. Men, och då hade han ett vapen på sig. Och så. Men verkligen, man får lite bestämma sig. Så hur, vapen är så jävla okej.
Okay. Yeah.
Nästan hela tiden. Mm. För nästan alla.
Yeah.
Ja, det är ju. Så de... Ja, det är ju.
Ja, men det är så double standard att jag tappar det.
Ja. Det är röva.
Jag vet redan. Så det här kommer ju vara Mrs. Obvious Guy. Men nu blir det så när det blir känslomässigt för mig.
Yes. Ja. Man kan inte säga det.
Nej.
Som att vi genom hela avsnittet bara så. Ja.
Ja,
allt
så
detta
det
låter rimligt.
And we're back.
Den här distriktsåklagaren Jackie Johnson, hon avsade sig fallet. Hon recused herself. Ja, jättedålig. Förlåt, det är många grejer jag inte har kommit på en bra översättning på i stunden. För det är ett så toppen uttryck också.
Mm.
I recuse myself.
Yeah.
Det låter så... jag får väl backa nu då. För jag känner saker. Men det är då för att hon har jobbat med Greg. Så en annan distriktsåklagare fick hoppa in. Det blev George Barnhill. Inte heller han tog ett beslut om att anhålla eller åtala The McMichaels. Det ska senare visa sig att Greg McMichael och George Barnhill är kompisar på Facebook. Alltså den nya distriktsåklagaren som... För att det inte skulle vara jäv... De är kompisar på Facebook.
There's a small knit community. Everybody knows each other except for those across the interstate.
Mm. Det står på hans Facebook-sida att han jobbar på The DA Office. Och där har ju Greg också jobbat länge. Och också Jackie Johnson, som sagt. När det till slut kom fram alltså Amads mamma tog reda på detta själv och fick ringa runt så in i helvete. Men det var liksom ingen som lyssnade, ingen som brydde sig på jättelång tid. Men när det till slut gick fram så fick även George Barnhill backa från fallet. Han nekade till att han var partisk. Men innan han släppte och lämnade över fallet till nästa så skrev han ett brev till nästa distriktsåklagare där det stod: det här är självförsvar, det finns ingen anledning att åtala, det är bara att släppa. Typ.
Va? Jag hade svårt att ta in det där.
Han skulle liksom, han backar från fallet för att han, det finns en stor sannolikhet att han är partisk. Men ändå så ska han skriva ett brev där han berättar vad han tycker ska hända.
Och på tal om jäv... bara få ha skjutit någon. Det är så sjukt också att de bara, nej men de trodde att han hade begått inbrott. Va? Jaha, nej men det är helt ointressant, eller? Va? Okej, okay, fine. Så dråp. Hej då. Nej men du förstår, det är så himla...
Ja, det är så,
så konstigt att bara... Åh gud, jag blir så här... Det känns som att man är med i Twilight. Så, tänk om det hade hänt det. Tänk om man var hans mamma. För de, alltså, de är ju som liksom, nej, medvetna om det. De vet liksom så här, det här, så här kommer det vara. Men själv, man hade
och alla med de här fancy jobben,
vad är det som pågår här?
Och alla med de här fancy jobben bor i den här stadsdelen där detta har hänt, där det uppenbarligen är typ normalt.
Ja, där de är så här, ja nej men vi skulle helst inte vilja ha några afroamerikaner här.
Nej men på tal om att vara partisk, polisen som förhörde The McMichaels direkt efter mordet ska också senare visa sig ha känt dem i flera år. För de har jobbat nära varandra i samma bransch. Toppen.
Det är jättebra. Det är jättebra allt upp.
Visst.
Nästa det är så sjukt också för att det är så open and shut. Eller hur? Nej, det är så konstigt att det, jag, alltså egentligen så borde vi borde ju vara klara nu, du och jag. Det här avsnittet är klart. Ja, okej. Okay,
nästa åklagare heter Tom Darden. Han funderade på att kalla en grand jury för att avgöra om det skulle åtalas eller gripas. Men då var också coronapandemin igång. Så domstolarna var stängda. Så det gick typ inte. Alltså det hade väl gått om man verkligen hade velat. För uppenbarligen, för att det hände senare. Men nu hände det inte i alla fall. Alltså stackars familj och vänner, det är så, eller alla, stackars hela världen, vad är detta för skit? Ett par veckor senare, den 5 maj 2020, så kom det ut en 36 sekunder lång brusig mobilkamerafilm som visade skjutningen. Och det var först en lokal radiostation som la upp den på sin Twitter och sin hemsida, och sen så lades den upp på YouTube och liksom exploderade. Det som den visar, jag har inte kollat på den, jag tänker inte göra det heller.
Nej. Ja, kul.
Jag har lärt min läxa efter George Floyd. Det behövs inte.
Ja, nej, men jag såg kanske 15 sekunder av George Floyd. Jag kan inte. Det är så fruktansvärt.
Nej. Och, men det här klipp... Så jag vet inte exakt vad det visar. Jag vet att det är väldigt så här... Synen blockeras hit och dit. Det är ganska otydligt, har jag läst. Det är filmat från ett fordon som kör efter Ahmad. Men det är inte filmat från McMichaels bil. För man ser McMichaels bil. Så det var alltså två fordon som körde efter honom. Det visar hur Ahmad försöker komma förbi bilen på vägen framför honom. Och sen så senare visar han också den här altercation mellan honom och Travis.
Det här blir misshandlad.
Och
man hör den.
Och typ försöker försvara sig och få komma därifrån. Man hör dämpade rop och sen tre skott. Man ser också Greg McMichaels står på pickupens flak och håller i sin pistol. Och sen så står han bredvid Travis senare i filmen. När videon kom ut så blev det ju såklart ett ramaskri. För man kunde se en liksom modern day lynching.
Ja.
Och man fick reda på då att inget åtal hade väckts och ingen hade ens gripits. Och bara sekunder efter att den läckte så gick åklagaren ut med att okej, vi kommer samla en grand jury som ska kallas och avgöra om det kanske ska väckas åtal. Och det bestämdes också att GBI, alltså Georgia Bureau of Investigation, skulle ta över fallet.
Mm-hmm.
Inom 36 timmar efter att GBI tog över fallet så beslutades det att man skulle åtala Gregory och Travis McMichael. Och den 7 maj greps de och åtalades för felony murder. Och de häktades till Glynn County Jail. Och de båda nekades borgen. Snabbt jobbat, ja, förutom att det är mer än 2 månader efter mordet.
Ja, äntligen så är det så här, ja, det här, nu är jag med. Nu händer rimliga saker, liksom.
Mm.
Det har hänt så mycket konstigt innan bara.
Mm.
Visst känns det lite konstigt när man, alltså, även innan, men så här, när man tänker på den här filmen, att han först står på flaket med pistolen och sen går fram, det verkar väldigt... Den verkar väldigt...
Chill.
Ja, väldigt chill och väldigt så här... Det verkar inte som att bara, oj, wow, boom, 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 oj, vad fan hände? Utan liksom verkligen så här, nu stannar vi honom, jag blev irriterad, jag skjuter honom, liksom.
Mm.
Känns ju inte som att det är första gången som de här två skjuter någon.
Nej, det känns ju inte som att det var långt ifrån dem i alla fall i huvudet.
Nej, det känns som att det verkligen är så här, det känns som att det här var väldigt så här standard issue. De hade bara otur nu att de inte sköt någon som kanske var grovt kriminell eller liksom hade kanske svårt med droger eller någonting. För då kanske liksom utredningsarbetet inte ens behöver, förstår du vad jag menar? Då kanske de inte behöver stå till svars alls. För då kan polisen komma dit och vara så här, yeah, gangfight, whatever. Alltså du vet så.
Mm.
För det, alltså jag menar, jag vet inget av det här, det bara känns... konstigt att det här skulle vara så här, åh, en gång hände den här grejen och jag agerade exakt så här. Aha, det låter weird för mig.
Jag tror inte att det har hänt innan, för det hade kommit fram då under utredningen som sen faktiskt hände. Mm. Men jag tror det, men vad vet jag. Men det är ju ändå, låt säga att det är första gången det händer och att det är så chill.
Ja.
Är ju så här,
ja, men det är,
kalla kåra.
Ja, precis. Det är ändå uppseendeväckande att man bara, hur fan... How did this escalate?
Det sjuka är att den som läckte så kallat den här videon till radiostationen var McMichaels advokat på Gregory McMichaels initiativ.
Uh-huh.
För han trodde att det skulle få dem att se bättre ut. De menade att filmen bevisade att de hade agerat i självförsvar. Hur sjukt är inte det? Att de bara, det här kommer, om vi bara visar exakt vad som hände så kommer alla förstå. Och han bara, nej. Oj, vad fel det hade. Men bra. Bra att du är så dum i huvudet att du trodde det.
På vilket sätt men så, menar de?
De okay. menar då att det ska ha synts att han... För det var ju någon slags... Alltså, punches were thrown.
Yeah.
De slogs.
Yeah.
Och det menas då att Ahmaud Arbery ska ha försökt ta Travis gevär ifrån honom.
Mm.
Och då blev han jätterädd.
Mm.
Och då är det okej då.
Mm.
Och det var ju såklart vissa som höll med om det. När de såg den här filmen.
Mm.
Som menade att man kunde se honom sträcka sig efter Travis gevär. Och då var allt förståeligt och fint.
Det är klart för fan man sträcker sig efter någons... Alltså man,
ja, men
you, you brought the gun. Alltså, det vet.
Om du tvingas in i ett slagsmål med någon som håller en jävla shotgun. Det är inte som att du kommer vara helt avslappnad med att den finns där.
Men vet du vad? Alltså, också så här, då måste du förstå att om du stannar den här mannen och du har ett gevär... Då får den mannen döda dig. Helt gratis och säga. Men vet du vad, han hade ett gevär.
Det kallas självförsvar på riktigt.
Ja, och det hade inte varit okej heller.
Nej.
Så att det är liksom... Det tror jag liksom aldrig att de skulle acceptera.
Nej. Dagen efter att The McMichaels åtalades den 8 maj så samlades hundratals personer i Brunswick för att hedra minnet av Ahmaud Arbery. För den dagen skulle han ha fyllt 26 år.
Mm.
Och på grund av att den här utredningen blev så stor så bad distriktsåklagaren Tom Durden om att det skulle lämnas över till en annan åklagare med mer personal och resurser. Så igen så skickades fallet vidare den 11 maj till Joyette M. Holmes som var alltså den fjärde distriktsåklagaren som skulle ta hand om det här fallet. Sånt jävla runt skickande.
Det är så himla open and shut case. Jag fattar inte vad det är som är så jävla jobbigt.
Nej, men Ahmads familj tyckte det var toppen att det här lämnades över till en distriktsåklagare från nästan 50 mil bort.
Ja, det är superbra. Det fattar
bra,
jag
toppen.
Det borde ha hänt från början.
Ja.
Men med ursäkten, det här är som det är stort. Jag tror inte vi klarar det. No, okay.
Plus att jag känner alla privat som har gjort det här. Så vem var det som filmade den här videon då?
Ja.
Det var ju inte Travis eller Gregory. Det måste ju vara någon mer som var inblandad i det här mordet.
Ja.
Det visade sig vara William, han kallades Roddy, William Bryan, 52 år gammal. Och han var granne till The McMichaels. Han gjorde lite intervjuer efter att videon hade släppts. Och han menade att han var bara en bystander, ett vittne. Men uppenbarligen så var han också med och körde efter Ahmad. Så att nej, absolut inte. Han hade stått framför sitt hus när han såg Ahmad springa och McMichaels köra efter. Och han sa till polisen att han inte kände igen någon av dem. Och han visste inte vad som hade föranlett den här jävla jakten. Men han gick in, hämtade sin telefon, sina bilnycklar och började filma. Och hängde på. Och så frågade han sina grannar. Y'all got him? Han ville bara hjälpa till. Det var exakt det som hände. Han behövde ingen förklaring. Han behövde ingen anledning. Nej. Utan han bara, jag är på.
Men alltså, han menar på att han inte känt igen varken...
Jag tror att det var det han sa till polisen. Men det stämmer ju såklart inte.
Det kan ju inte ha stämt. Men också att man bara, tror du att det hjälper dig? För det betyder att du självklart join the side of those who's chasing the guy outrunning. Liksom.
Mm.
Visst. Så det är bara kaos. Om du inte känner igen någon, alltså om du säger så här, jag känner igen mina grannar, så jag tänkte haka på dem. Då är det mer så här, ja men det är klart, de man känner igen tänker man ju ha något att komma med. Men om du låtsas som att jag känner inte igen någon av dem, but I picked the white side obviously. So, well, okay. Bra försvar.
Så han hjälpte till och försökte skära av Ahmads flyktväg. Han försökte få honom av vägen. Han anklagas också för att ha prejat Ahmad med sin bil.
Men alltså, vad håller de på med? Tänk få ut och springa, var med om det.
Mm.
Men jag är redan rätt slut, vänligen.
Och polisen hittade Ahmads handavtryck på en av William Bryans bildörrar.
Ja.
Och fibrer från Ahmads kläder hittades på bilen och en buckla.
Nej.
William själv nekar till att han ska ha prejat Ahmad. Han menar att Ahmad hade försökt öppna hans bilder. Han sa, I didn't hit him, I wish I would have, might have took him out and not get him shot. Vilken hjälte!
Eller så låter honom springa sin runda.
I fred, ja. Mm. Den 21 maj så blev han också åtalad. With felony murder and attempt to commit false imprisonment.
Yes, fuck that guy. Ja, bra.
100%. Kort därefter kom det också fram filmat material från övervakningskameror som visade att Ahmad hade befunnit sig i ett hus som låg i området som var en byggarbetsplats. Ett bostadshus utan dörrar och fönster. Och han hade setts gå in där ett par minuter innan han joggade vidare. Han hade inte skadat något, han hade inte stulit någonting. Ägaren till huset berättade också att andra personer hade också setts vistas där. Det är väl lite så när det inte finns dörrar och fönster.
Det är klart, att, det är väl lite spännande.
Det är.
Det är en helt vanlig grej. Det är helt sjukt att man ens behöver förklara
visst.
Det.
Mm-mm. Och han sa också att han har aldrig gett The McMichaels authorization att vistas på hans mark eller konfrontera någon om någonting som har hänt där. Det finns också typ bodycam footage från när The McMichaels beväpnade går runt på egendomen 12 dagar innan de skjuter Ahmad till döds. Och då är de liksom och letar efter en inbrottstjuv. Det är så himla konstigt. Jag vet inte varför de hade bodycams på sig. Och jag vet inte varför de hade startat en egen liten privatdetektivbyrå. Som har gett sig själva license to kill. Liksom, för att de har inbillat sig en massa inbrott.
Åh! Ja, det här det är verkligen... Om det här var deras första gång de sköt någon. Men jag måste fan säga om. Så får man ändå säga att det var tur att man tog dem i tid. För det låter livsfarligt. Eller?
Mm. Så den 23 mars blev Ahmad Arbery skjuten av The McMichaels. Mm. 13 mars var det Breonna Taylor som blev mördad av polis. 25 maj var det George Floyd som blev mördad av polis. Det här, det var liksom, det här har ju hänt länge va? Men det blev ju till slut så stort som det skulle vara. Yeah. Black Lives Matter sommaren hände. Demonstrationer i hela USA, hela världen. Ni minns det säkert. Och samtidigt så står det vissa och säger att det här har ingenting med rasism att göra. Det är bara människor i ett bostadsområde som försöker göra the right thing.
Ja.
Sinnessjukt. Inför rättegången då?
Jag vill bara säga en grej också med det där. Mm. Att man alltid kommer dragandes med det där. Alltså framförallt om det nu skulle vara så att... För du vet, det är skitsvårt för dem som har släktingar eller så, som faktiskt har begått brott. Till exempel, att man säger att Ahmad skulle ha faktiskt begått ett inbrott. Eller så.
Mm.
Att det blir så här, då är det som att det är mer okej. Men det är ju verkligen inte det. Men om man också tänker så här, vi hade för fan inbrott i våra förråd jämt. Där jag bodde förut, eller där jag bodde på Söder. Där jag bodde ensam.
Mm.
Och då var det ganska ofta som jag liksom, typ fick ringa polisen och bara, ah, det hänger någon. Du vet, man såg liksom så här, tjena, den sån typ, du vet. Som hängde utanför. Du vet, det fanns väl inte på någons karta att han skulle bli skjuten. Alltså, varken nej. På min, eller på någon polis, eller på... Alltså, förstå, det hade ju inte varit... Det är ju inte en rimlig eskalering. Nej. Det kommer aldrig vara en absolut rimlig eskalering. Inte. Den rimliga eskaleringen nej. Kan vara att de här människorna kommer undan, trots att polisen är där.
Mm. Nej, men försvaret är så implicit rasistiskt, vi kommer till det sen. Men det är vidrigt. Ja. För nu vankas det rättegång. Jag vet inte exakt när rättegången började, men det var liksom hösten 2021. Så det har varit nyligen. Man skulle först välja en jury. Och till åklagarsidans stora förtret så bestod juryn på 12 personer av 11 vita och en svart person. Och försvaret hade dömt bort många afroamerikanska kandidater på grund av their possible preconceived bias on the case under question.
Det skiljer från de
man bara, ja, för de vita är helt, de har inga sådana, nej, absolut inte. Vita personer från Georgia.
Det mår jag illa av också i och för sig. Alltså, eller i och för sig, jag menar bara att det mår jag också illa av. Att, alltså, om jag skulle sitta i jury så skulle man tänka att jag I'm with the white side. Panik. Nej, men eller hur?
Ja.
För fan, vilken jobbig känsla.
Ja, men hela det här jury selection är så jävla konstig grej. Att man ska liksom prata med folk innan bara, tycker du någonting om någonting? För då kan du inte vara med. Om du har liksom grundvärderingar. Ja. Vad tycker du om mord? Rätt eller fel? Fel. Aha, preconceived notions.
Det hade för sig varit ganska kul om de bara, you're white so I guess you're racist. Och man bara, absolut. Och sen... No, I'm not.
Ja, visst. Infiltrera. Eller, förändra från insidan.
Ja, precis. Kommer det som och, the white savior. Perfekt.
Räddar dagen.
Vad fan heter den här vita tjejen som du gick runt? Vad heter den? En...
Va?
Nej, va?
Den vita tjejen?
Men du vet, alltså att det, är så här, det är ett namn på en vit tjej och så är det en massa egenskaper som så här white women har som inte ska vara rasistiska. Inte Brandy.
Becky.
Ja.
Yeah.
En 100% till Becky.
Mm. Yep.
I'm not racist, I'm like so on your side.
Åh gud, sidebar. Har du sett And Just Like That?
Nej.
Den nya Sex and the City.
Jag har inte gjort det, men jag läste en recension som fick mig att bara, åh, jag kommer dö, för det är min det är min värsta grej, skämtet med, oj, nu råkade jag vara rasistisk fast jag inte ville det är så jobbigt att vara vit idag.
Alltså, ja, och de kör på det så jävla hårt de första typ 3 avsnitten, att Miranda är så, hon har börjat plugga igen och är så här, åh gud, jag vet liksom ingenting, åh nej, åh, liksom, och bara, man kan inte göra någonting rätt längre, det är så synd om mig.
Ja. Nej, men det är sånt vanligt skämt, men det är så, det är typ min, man bara, men alltså det var 2010 så slutade vi med det. Alltså,
det är
Solsidan har ju också en hel storyline om det den här säsongen.
Jaså?
Att typ såhär, Mickan ska ha göra en hashtag för sin, ja du vet, jag vet inte hur de har tänkt, men och så råkar det bli så, hon bara, det ska vara som Black Lives Matter, och så skrev hon White Homes Matter, för hon vill göra något för inredning. Och vad man gör så blir det bara värre. Och man bara, och du vet, Fredde ska åka ut till liksom orten.
Men då är det i alla fall ett skämt.
Hela det är ett tydligt skämt, men det är såklart. Ändå att liksom, eskaleringen av det är bara, oj oj, jag stepped in it again, oj 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 oj.
Mm.
Och man bara, nej men alltså det här är, jag gillar Solsidan jättemycket, men det, då, alltså vi satt och bara, guys, vad fan är frågan om?
Nej men när vi kollar på detta, och så Carrie är med i någon podcast som är så, alltså vem, de tror att det är så här man pratar i poddar.
Ja.
Det är så whip, bloop, bloop. Alltså allting är så, det är så pinsamt.
Det är gamla människor som försöker göra någonting.
Kolla på det.
Ja, men jag kommer kolla på det. Det kommer jag
naturligtvis. Ja, men gör det. Jag kan rekommendera det varmt, men ha med dig någon som du tycker om att skämmas tillsammans med.
Ja. Ja.
För du kommer behöva prata om det.
Ja. Ja, men alltså, är det manusförfattare som bara, som man kan gilla en serie jättemycket och så plötsligt man bara, oh, wow, okej, okay, där blev det gubbe. Du vet. Att de plötsligt slänger in ordet hashtag på fel ställe. Liksom. Eller hur?
Ja. Ja, gud, ja. Så ska det alltid vara en karaktär som förklarar allting för de här då, som är så... Och där är en icke-binär person som är stand-up-komiker. Ja. Men när man ser hens gig så är man också så här, det är liksom en Netflix-special som spelas in. Man bara, men det är inte så här stand-up ser ut.
Nej, men bara så är
att man
alltid.
Är en icke-binär person så är man inte jättetråkig och håller en föreläsning på sitt stand-up-sätt.
Nej, men så gör de ju jämt.
Ja, det är ju alltid så. Man kan
det är
inte...
ju alltså antingen, alltså det är stream of consciousness varje gång som är så här... Att de bara kommer in och bara, this happened to me today. Och så är det liksom, du vet, som, alltså som en skriven timme med liksom, om man skulle tänka att den allvarliga delen är 40%.
Nej, mer.
Ja, mer.
95.
Ja, 95. Och så är det så här två skämt i mitten.
Alltså, ja, men för det var...
what I just wanted to say was...
för det var ett par skämt i det här sättet som man fick se. Men då var det ingen i publiken som skrattade. Publiken skrattade bara när komikern sa någonting preachy liksom. Och de bara, woo! Och så kom det ett skämt knäpptyst.
Nej.
Jo. Så dumt. I alla fall, tillbaka. Tillbaka till det här. Ja. Juryn, i alla fall.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Som sagt, en av 12 personer var svart och countyt där rättegången hölls bestod liksom av 27% svarta invånare. Så det är inte representativt heller som det ska vara. Det ska vara en jury of your peers.
Ja.
Men nej, skit i det. Det var lite pre-trial rulings också som jag tyckte var intressanta. Du vet, sån, när man ska gå igenom vad som är admissible as evidence. Mm. Vad som är godkänt att använda i rätten som juryn ska få höra eller inte höra. Domaren, förresten, by the way, fick också tas från utomsocknes. För alla domare i Brunswick bara, nope, I recuse myself. För att det hade varit lite för många som, som hade... part i mål, så att säga.
Det var sjukt, för det känns som att de gör det bara för att de vet att jag måste fälla de här människorna, men då kommer jag bli hatad på kontoret.
Mm, ja, men typ. Försvarets advokater bad om att få exkludera bilder tagna från brottsplatsen på Ahmaud Arbery's skador. Men domaren gick på åklagarnas spår där och sa att nej, juryn har rätt att se.
Vad är det för konstig förfråga? Varför ska de inte få göra det?
Ja, men de försvaret menar att det här är väldigt grafiskt. Man bara, jo, men det har ju hänt.
Vad är det med dumma jävlar?
Det är exakt det vi ska prata om nu. Hur grafiskt det här är.
Det är exakt det som är poängen. Om det hade varit mer grafiskt så hade det varit poängen. Förlåt, det är för dumt.
Ja, men det är fruktansvärt dumt. Och det är så mycket famla efter halmstrån.
Någon vit person ska behöva se, och det är bara en svart i den här juryn. Så det kan inte vi ska visa de här bilderna.
Ja, men det är bisarrt. Försvaret vill gärna ta upp att inte i det första blodprovet, men i det andra blodprovet man tog på Ahmaud Arberys kropp hittade man 3,2 nanogram per milliliter THC i Ahmauds blod, som alltså är från cannabis.
Det skulle man absolut hitta i mitt också, vill jag säga.
förmodligen. Jag gick bakom en person som rökte på igår, så ja. Att ja, förmodligen.
Ja, nej, nej. Alltså, jag, som sagt, jag använder inte själv, för jag mår bara lite illa av det. Men det kommer ju absolut.
Mm. Ja, det beskrevs som en tiny, eller minute amount.
Mm.
Så himla lite. Men det ville de gärna ha med. Och ja. Försvaret ville också ha med att Ahmad Arbery hade blivit diagnostiserad med schizoaffektivt syndrom.
Okay.
2018. Och då att röka marijuana kan orsaka aggression i någon med, ja. det här syndromet. Mm. Från mind.se, schizoaffektivt syndrom kan uppfattas som ett mellanform av schizofreni och bipolärt syndrom.
Mm.
Har symptom som liknar bipolär sjukdom, som nedstämdhet eller sjuklig upprymdhet. Och ofta svår ångest. Och också symptom som påminner om schizofreni, som vanföreställningar och hallucinationer. Men domaren sa att nej, varken hans mental health records eller toxikologirapporten fick användas som bevis.
Nej, det är så konstigt, för det är verkligen så här, vad har det med saken att göra?
Verkligen. För att, exakt, men precis som åklagaren sa också, bara... Alltså, han har inte gjort någonting fel. Och det är helt irrelevant, för att om det nu var så här, så hade ju ändå inte The McMichaels vetat det i stunden.
Nej, men det är precis det jag menar. Exakt så. Alltså, det är så här, ja, jag gick på gatan här och då, jag tänkte jag skjuter honom. För man vet ju hur killar kan bli skitarga. Ta med det. Mm. Att han kan bli skitarg. Och sen efter får man också reda på, och just det, och han hade också den här diagnosen ADHD. Och det, oj, det kan ju, det är spiral out of control. Så det ska vara med. Man bara, men alltså nej, du får ju förhålla dig till vad som var.
Ja, nej, absolut inte.
Jättekonstigt.
Och dessutom den här diagnosen. Alltså domaren sa att a nurse's 2018 diagnosis of Arbery having mental illness was highly questionable.
Ja, jag tänkte på det.
And may unfairly prejudice the jury. Mm. Jag vet inte var den kom ifrån, den diagnosen.
Nej.
Men jag håller med.
Ja, det är ju svårt med den där typen av diagnoser. Så vill man ju liksom...
Men det är också så här, det spelar ingen roll. Om Nej. Det nu var så, det kan ha stämt, det kan inte ha stämt. Jag vet inte, men verkligen. Som
jag bara
sagt,
menar att det är så himla rimligt att ha den inställningen till en diagnos man satt några år tidigare vid ett tillfälle. För det ger, när man inte har någon follow-up, att det är såhär, nej men, och som sagt, det hade ingen bäring där.
Mm. Försvaret bad om att det inte skulle få användas i rätten att Travis McMichael hade en vanity plate på sin bil. Det fanns då bilder när den syntes. Ja. En vanity plate är ju en sån egen designad nummerskylt. Så. På den här vanity platen så var Georgias gamla flagga, som inte används längre. Men tidigare så användes den, och den innehåller The Confederate Battle Flag. Alltså den klassiska sydstatsflaggan.
Mm.
Som under inbördeskriget symboliserade de staterna som krigade för att slaveri skulle fortsätta finnas. Då menade Travis advokat att då kommer ju åklagaren säkert mena att det var ett racist statement by the defendant. Ja. Till skillnad från bara Southern Pride, som de menade.
Southern Pride is a racist statement.
Jag har aldrig hört något som låter mer som alltså, racist statement by the defendant.
Men det är sagt, alltså jag förstår precis vad de är ute efter med att säga Southern Pride. Därför att det finns ju
liksom, men jag är ju från Skåne och jag känner stolthet över att vara från Skåne, samtidigt som jag kan skämmas över Skåne i många stunder.
Men man får ju väl välja sina symboler, det är väl det som är grejen. Southern Pride kan ju också gå ut på att man gillar shrimp and grits och gillar låten Wagon Wheel. Alltså så här, du vet, det är inte... det handlar, man måste ju inte ha The Confederate Flag. Du måste ju inte liksom hylla Sjöbo-partiet.
Nej.
För att känna Skånes stolthet. Du kan käka din gåsa middag och inte stå och prata om att stå med ett hagelgevär vid liksom bron.
Exakt. Där har vi det.
Ja.
Då, så ska jag göra framledes.
Jag ska genast ändra mig.
Jag hör vad du säger. Och jag ska ändra. Gud.
Ja.
Den här bilden där regskylten syntes, där flaggan var, blev admissible in court. Så det fick visas.
Gud, det fanns... bra. It's going our way.
Verkligen. Det känns som att den här domaren är en vettig person som liksom kan tänka lite klart på vad som är here and there, så att säga. Åklagarsidan vill också ta upp lite grejer som hade sagts. William Bryan hade sagt till GBI i förhör att Travis hade använt ett grovt rasistiskt tillmäle när han stod över Ahmaud Arbery's kropp. Och att han har använt det tillmälet vid andra tillfällen i både sms och i sociala medier. Jag är lite osäker på om det blev admissible eller inte. Mm. I vilket fall som helst så var det svårt att användas, för att det enda vittnet var ju då William Bryan och han vill inte vittna. Så det var liksom hearsay, typ. Mm. Och det var också, man kollade också sms från William Bryans telefon och det var citat replete with racist remarks. Replete betyder typ smockfullt, tror jag.
Mm.
Så det fanns ju verkligen grund för att tro. Även bortsett från allt som har hänt så fanns det absolut grund att tänka att det här är rasister. Rättegången då mot Gregory McMichael, 65, Travis McMichael, 35 och William Bryan, 52, började hösten 2021 som sagt. Och alla tre stod åtalade för 9 åtalspunkter. Det var malice murder, 4 counts of felony murder, 2 counts of aggravated assault, false imprisonment och criminal attempt to commit felony. Och alla pleadade not guilty, va? Försvaret var ju att dels att the McMichaels försökte göra en citizens arrest. Alltså att de försökte detaina och hålla kvar Ahmaud Arbery.
Ja, de misslyckades. Så... Mm. Alltså, eller?
Och dels var försvaret att Travis sen handlade i självförsvar.
Mm.
Självförsvar hävdade man eftersom Travis då som sagt menade att Ahmaud hade försökt ta hans gevär ifrån honom under konfrontationen.
Ahmaud ville bara göra ett citizens arrest på någon som försökte kidnappa honom.
Eller hur?
Nej, men alltså, det är så konstigt. Det är så konstigt hur man kan hävda grejer så fort, när man har skjutit någon. Mm.
Nej, men det är så vi sa. Ja. Och Travis då har blivit livrädd. Alltså att de kommer att säga att de var rädda. Lägg av. Men
lämna vapnen hemma då.
Sluta genast. Stanna hemma.
If you can't handle a gun, gå hem. Med det vapnet. Du behöver inte stanna hemma alltid. Jag kan inte hantera ett vapen.
Travis sa i rätten, it was obvious that he was attacking me. That if he had gotten the shotgun from me, it was a life or death situation. Det var redan det. Men nu var det du som var med i den plötsligt. Och då
jo, men du
blev
menar ju på att han skulle ha rätt att skjuta dig då.
Mm.
Det är det du säger nu.
Just det.
Oh.
Och grejen med citizens arrest-lagen, det är en gammal lag i Georgia. Den säger att man då kan hålla kvar någon som man har sett begå ett allvarligt brott, alltså ett felony, om personen försöker dra från platsen.
Mm, det får och man den här i Sverige lagen... också, tror jag. Det finns ett visst svart straffvärde man måste uppge eller någonting.
Ja.
Mm.
Den här lagen är en rest från innan amerikanska inbördeskriget och användes mycket för att fånga in och mörda slavar på flykt.
Yeah.
Och lagen har nu tagits bort efter att det här fallet
har uppmärksammats. Men det är ju rimligt, ja, men... alltså, för jag tycker i Sverige är det ju så att du får ju inte skada någon, men du får ju hålla kvar någon om straffvärdet kommer upp i någon viss, jag minns inte riktigt.
Mm. Men... det skulle aldrig falla mig in.
Nej, nej, gud. Men
jag tycker
du vet,
inte...
det är, jag tror att man har, men det är liksom väldigt speciella tillfällen. Jag ska inte säga att jag vet det här säkert. Jag bara säger att jag...
Men kanske i vissa tillfällen att det skulle kännas rimligt för andra människor. Men,
ja,
men det är ju uppenbart att den här lagen kommer från något annat.
Men det är också det att vi, här är det ju inte så vanligt att man har vapen på sig. Nej. Det blir en ganska annan grej.
Just
i en delstat där nästan alla har vapen.
Mm.
Tycker jag.
Väldigt.
Tänker jag.
Plus den lilla detaljen att inbrott är inte ett felony, va?
Nej, nej. Alltså det är ju det. Det är ju väldigt, väldigt det är ju en sån misdemeanor grej. De har ju inte ens sett att han har...
Och framförallt då inte när man inte har begått ett inbrott. Mm. Det är faktiskt inget brott alls att inte begå inbrott.
Bara ut och springa är väl inte... Ja. Det är, för det är ju det de har sett, va? Att han har sprungit.
Just det. Jag vet inte om det syntes i den här filmklippet som finns. Men på något sätt har det också kommit fram att... McMichaels ropade till Ahmaud Arbery att om han inte stannade så skulle de citat blow his fucking head off.
Ja.
Och de nämnde såklart ingenting om en citizens arrest. i stunden.
Vet du vad som jag tycker är obehagligt också?
Nej.
När du sa det där om att den här lagen finns kvar från det att man ville fånga in slavar. Att det känns lite som att det var det de tyckte att de gjorde.
Ja, exakt. Ja, det är väl därför man kallar det modern day lynching. Liksom. Ja. Att det är sån det händer fortfarande.
Ja, ja, ja.
Ja.
Man mår verkligen jätteilla av det här.
Ja, verkligen.
Förlåt att jag avbryter hela tiden, men jag känner mig så här, men det svårt måste att sitta still typ.
Det blir ett långt avsnitt, men grattis till gott nytt år. Nu kör vi. Det var ju också, det fanns ju som sagt bevis för att det var rasistiska motiv. Men Georgia var en stat som vid den här tidpunkten var en av fyra delstater i USA som inte hade några hatbrottslagar. Nu finns det.
Det finns det.
Det finns det nu. Men det är ju såklart inget man kan applicera på den här händelsen för att retroaktiva lagar. Så
att det känns som att George, hela Georgia är ett hatbrott.
Ja, men 100%. Och i åklagarens opening statement så sa de all three of these defendants did everything they did based on assumptions. Not on facts, not on evidence. Och det är väldigt intressant. Den här podden som jag lyssnade på i The Daily, som handlade om åklagarens strategi, så pratade de mycket om det, att åklagare sina strategi var att inte ha rasism som kärna i den här rättegången. Så istället för att säga fördomar eller rasism så sa de antaganden, assumptions. Och att det är liksom implicit hela tiden att de här antagandena grundas i någonting. Men det är verkligen inte så uttalat som det hade kunnat vara.
Nej, men det är jävligt snyggt skött, tror jag.
Det är väldigt intressant och väldigt kritiserat såklart. Men förmodligen så var det ju smart med tanke på den här overwhelmingly white juryn.
Ja, men för det är klart att jag förstår att man kan bli irriterad på det. Men det finns ju väldigt smart tanke i att så här, fast de här människorna har tydligt begått det här brottet. Om vi tar bort hela rasismgrejen. Och tänker
de har fortfarande gjort allt de har gjort.
Så är det fortfarande exakt samma brott, förutom att det borde ha varit hatbrott också då, naturligtvis. Men jag bara med, eftersom det inte finns då på bordet, så kan vi bevisa och tydligt visa att de har begått det här brottet ändå. Att det blir det är jävligt snyggt att bara hålla huvudet kallt i det. För att få, liksom, för annars kan man ju få, som förmodligen, eftersom de hade en jury med mycket vita människor, att folk tänker, ni tror alltid att vi är rasister.
Du vet. Visst. Och det nämndes såklart, men det var liksom inte huvudgrejen.
Nej.
Och jobbet var ju att vinna fallet.
Yep.
Så den här rasismen som hade uttryckts, de här grova rasistiska tillmälena, det togs inte upp. Det togs inte upp sms och sociala medier, grejer som de hade uttryckt. Och åklagarsidan tog inte heller upp vanity-platen med flaggan på. Och det är också smart, precis som de sa i den här podden, att så här, det kanske var folk i juryn som hade typ den, exakt den flaggan hemma. Eller hade liksom någon slags komplicerad relation till den i alla fall.
Ja.
Att det var liksom inte, det var inte läge.
Det också finns någonting härligt med att vinna över dem på deras planhalva.
Visst. Så det tas upp mer hur aggressiva de har varit i attacken. Citat, trapped like a rat, blow your fucking head off och sånt. Hur de hade kört runt honom, försökt blockera vägen, försökt stoppa honom med fucking bilar när han var till fots.
Yeah.
Och så togs det upp hur de inte visste om han hade gjort någonting. Det är liksom inte aktuellt med citizens arrest om man bara gissar sig till någonting. De hade inte sett honom begå något brott. De hade inte ens sett ett brott hända. De hade inte... De hade ingen rätt att gå efter honom från första början. Liksom. Och hon debunkar också grejen att det har varit spänt i området och att brotten har gått upp så himla mycket. Och liksom, vad var källorna? Vad var de faktiska källorna till att det var så här spänd stämning? Ja, det var rykten i Facebookgrupper. Och att han hade fått en pistol stulen. Liksom. Den enda som vittnar av de tre åtalade är Travis. Och när han korsförhörs så erkänner han att ja, absolut, han har berättat för utredare tidigt att de sa ingenting om citizens arrest under jakten och att han inte var säker på om Ahmad faktiskt försökte ta hans jävla shotgun ifrån honom. Han hade sagt i ett förhör, I wanna say he did, but honestly I don't remember. Sen så kom det senare då att han bara, men det var ju det exakt det som hände, så då så. Men det visade sig att det var ju en liten lögn, va? Han vittnade också om att han var väldigt förvirrad och traumatiserad timmarna efter skjutningen. Och det menade han var anledning till att han först var osäker.
Det var han ju inte.
Nej. Han vittnar att Ahmaud Arbery aldrig har hotat de tre männen. Han har aldrig visat något vapen. Han har sträckt sig ens till någon ficka. Han har inte skrikit. Han har inte varit aggressiv. Det enda han gjorde var att springa, liksom. Mm. På samma sätt som det implicerades men inte nämndes i åklagarens case med rasism, mm, så var det likadant i försvaret. Det pratades mycket om liksom plikten och ansvaret att försvara och skydda sig och sin bygd från liksom otrygghet och ett hot. Och tydligen så är det så det pratas i vit maktsvängar.
Ja.
Och det är ju, det känner man ju igen från rasister generellt, att så här,
känner igen det jättemycket, det låter, ja, exakt som det där.
Mm. Mm, man måste skydda, man måste, mm, ta hand om de sina, sitt område, sina familjer och sin sort, liksom. Så det är väldigt grisigt.
Man bara, ursäkta, vi försöker ha ett samhälle här. Är ni, mm, vänliga och stiger ombord båten, eller så får ni, vet ni vad, ni får Dalarna. Jag skojar. Förlåt, alla som bor i Dalarna.
Sen så kom det till slutanförande då. Och hon sa att åklagaren sa att alla de tre åtalade, de har fattat sina beslut bara baserat på att Mr. Ahmaud Arbery was a black man running down the street. Och hade det inte varit för deras val och handlingar så hade Ahmaud Arbery levt. Mm. Och hon tryckte på liksom hela grejen med så här: don't chase down strangers to confront them. Don't go after pedestrians in your truck. Och hon var väldigt så här, istället för att säga ni är helt uppenbart rasister, mm, som de var, så tryckte hon mer på det lite bredare tilltalet. Ni är ju helt jävla dumma i huvudet. Det, alltså, jag lyssnat,
also correct.
Jag har lyssnat på klipp från det och de har det i den här, mm, det här poddavsnittet om hennes strategi. Hon är så jävla king.
Yeah.
Hon bara, Vad håller ni på med? Vad är det ens ni håller på med och tror är smart? Hon bara, you can't create the situation and then go, I was defending myself. Don't go looking for trouble because you will find it. And it is not going to turn out the way you think it is. Jävla
fan, kingen.
Ja, men hon var så jävla bra. Jag får gåshud.
Ja.
Sen så skulle försvaret ha sina closing arguments och Gregory McMichaels advokat Laura Hogue. Eller Hoagie, jag vet inte. Laura Hogue.
Mm.
Hon sa bland annat, a good neighborhood is always policing itself. Och så sa hon så här, och nu vet du Johanna, mm, jag har lite illar.
Oh, va?
Som i gamla goa tankesmedjan, när, mm, vi fick ta med ett litet ljudklipp så kallades det illar och det står för ljudillustrationer. Och jag har lite klipp från saker som hon sa. För det fick väldigt mycket uppmärksamhet och det är anstötligt. Så inuta helvete.
Gud, okej. Djupt andetag. Mm.
Ja. Och by the way, jag råkade spela in detta i 1,2 gånger hastigheten.
Åh, nej.
Bara så att ni vet.
Okay.
Men det märks, mm, inte. Jag hörde, nej, inte det i stunden. Men ifall någon bara, jag känner inte igen detta 100%, så är det därför. Men okej, första grejen. Och det som har väckt mycket uppmärksamhet.
Turning Ahmaud Arbery into a victim after the choices that he made does not reflect the reality of what brought Ahmaud Arbery to Satilla Shores in his khaki shorts with no socks to cover his long, dirty toenails.
Hörde du vad hon sa? Hallå? Ish,
förlåt. Det var att hon slog mig i magen på slutet, så det tog en liten stund.
Ja. Yeah.
Vad sa hon?
Hörde du också att någon i rätten reagerade med hå! Alltså man hörde ett sånt gasp.
Ja.
Och det var exakt så jag kände också. Jag bara, vad i helvete? Hon säger alltså att han är ansvarig. Det är det hon menar. Men också att han sprang och hade på sig inga strumpor to cover his long, dirty toenail. Alltså det är så fruktansvärt äckligt.
Men vadå? Han hade inte duschat och hade fula kläder, så det är klart de sköt honom. Tycker hon att hon styrker sitt eget kiss? Alltså,
vet du vad jag tror att hon försöker göra?
Nej.
Jag tror att hon försöker mena att han hade inte, att han inte hade strumpor och att han hade kakishorts bevisar att han inte var där på en joggingrunda.
Mm. Mm.
Men det är inte det hon säger. Jag försöker tolka henne otroligt välvilligt för att förstå.
Ja.
Men det är ju absolut inte det hon säger. Så hon förtjänar ju såklart inte att tolkas välvilligt. Jag försöker bara make sense.
Nej, men alltså, man måste också säga, okej, okay, gå till ytterligheten mest välvilligt. Då är vi där. Visst. Att hon menar på att han är fan inte ute och joggar för long toenails och inga skor. Det betyder alltså, att man ska begå inbrott. Det är så man brukar klä sig då. Jag vet inte om ni har sett den typen av filmer, heistfilmer, Ocean's Eleven. Då ser man ju det. När de begår inbrott, ja, då är det kakishorts, inga skor och långa toenaglar.
Det är strumpor hon säger. Han hade skor på sig.
Han hade skor? Okej! Okay. Så vad har toenaglar?
Nej, att han inte hade några strumpor. Det är tydligen en väldigt stor grej för henne. Att man ska ha strumpor på sig at all times.
Men, alltså, om jag tänker åt andra hållet då. Det hon vill säga med det här är ni har försökt få det här offret att framstå som en upstanding citizen som inte har gjort någonting fel. Men lyssna på när jag beskriver honom. För då hör ni att han är en slusk och man blir rädd när man ser honom.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Och jag tror att det är... Ja, exakt. Exakt, precis
100%. Bara det att hon inte säger det rakt ut.
Och om man bara slappnar av en sekund så man bara nej, men det är en helt vanlig kille som tränar mycket.
Mm.
Oh.
Alltså jag googlade den här kommentaren också för jag försökte fatta om det liksom var en om det anspelade på någonting liksom historiskt med slaveri, med slavar.
Mm.
Det var några som menade det nämligen, men andra menar att det är ett långt skott. Men då, när jag googlade detta så hittade jag på Yahoo News att det är så roligt att detta är en nyhet, jag älskar det, att Beyoncés mamma reagerade på detta. Och jag älskar att de bara, vi har sett faktiskt på Instagram att Beyoncés mamma skrev om detta, så vi har gjort en liten artikel om det. Lawson was compelled to speak out that day, calling the attorney a dumb, evil, racist cockroach.
Ja, men vilken jävla...
Det gjorde mig, det lyfte. Det lyfte min dag.
Gud, jag googlade honom nu, vilken otroligt vacker man han var. Förlåt.
Ja.
Men shit, alltså. Det är klart. Nej, men ser man det här så blir man ju verkligen så här, ah, du försöker verkligen utmåla honom som en slusk. Mm. Och det, alltså det är så äckligt. Ja, det var så... som det var det kanske för sig i veckans bonusavsnitt vi pratade om det. Att det finns något så jävla äckligt i när man bara släpper lagen och bara bärsar offret.
Mm.
Det, du vet, då...
Det är bonusavsnitt som kommer på torsdag.
Ja, det är det.
Ja, men det är... Då griper man... Då är man desperat också.
Då
har man ingenting.
Och liksom
man har inget case.
Pinsam.
Mm. Vi lyssnar vidare. Jag har två klipp till på när hon pratar.
Ja.
He was a recurring nighttime intruder, and that is frightening and unsettling. He died because for whatever inexplicable, illogical reason, instead of staying where he was, whatever overwhelming reason he had to avoid being captured that day and arrested by the police, he chose to fight. He chose to fight.
Alltså jävla häxa.
Ja, men alltså inget av det hon säger säger emot. Eller jo, alltså gud i början där. Wow, tyst. Han får väl gå ut ur sitt hus, eller? Hur han vill. Är det inte så att han är en helt vanlig citizen, eller? Och du har inga som helst. Varför hittar hon på? Hon får väl inte stå och hitta på att han brukar bryta sig in i de här husen. Det brukar vi inte alls göra. Men hur som helst. Alltså att hon är så här, han valde att inte bli gripen. Men vi har ju precis sagt att
det här var inget. Och då måste det finnas en anledning till det.
Det här var inget gripande. Så att varför står du och hittar på att han blev gripen? Han blev ju inte det. Har vi
alltså som att det skulle bevisa någonting. Om jag inte låter mig kidnappas av folk på stan så bevisar det att jag är skyldig till någonting.
Exakt, och då bara he chose to fight. Nej, det var de som valde att hoppa på honom och han försvarade sig själv.
Ja. Det, alltså det, men... Till slut gjorde han det. Han försökte springa så himla länge också. Han försökte komma undan dem. Och han hade absolut rätt att försvara sig direkt. Nu? Ja, men gud. Gör
vilken verkligen hets, eller häxluck hon har.
Ja, 100% ondska ser jag bara. sista julklippet. Mm-hmm.
I realize probably more than any of you what an incredibly unpopular thing that is to say. Somebody's got to say it.
Nej.
And believe me, I'm proud to be the one to say it.
I believe you.
Nej, men jag vet, det är ingen. Det är ingen måste säga det. Det är väl
nej, men hon är så.
Verkligen inte. Men vi är ingen liksom tvivlar på att du är stolt nu. För du förstår ingenting.
Det är roligt att hon först är så här, det är väldigt synd om mig för någon måste säga det och det får bli jag. Men jag älskar att säga det. Mamma, jo, men låtsas inte då att det är så här, this is so unpopular.
Man känner för att skjuta henne rätt i ansiktet och säga, I'm sorry, I felt very threatened by you right now. This is a citizen's arrest.
Hon bara, I believe this is a very unpopular thing to do.
Ursäkta. Men hon men står nu. Också där, vänta, jag ska ta upp den här bilden igen. För hon står alltså i rätten med sina long dirty fingernails som hon håller upp.
Ja. Nej, men
alltså.
Man hatar ju henne.
Ja, men gud.
Jag vill tacka podden Så vad händer med Matt Levin och vår kompis och kollega Jonathan Rollins. För jag lyssnade på när de pratade om det här fallet. Mm. Och då tog de upp det. Annars hade jag nog kunnat missa det.
Mm.
Det är vad sjukt.
Hon är verkligen Dolores Umbridge.
Ja, verkligen. Men det är ganska uppenbart att hon försökte väl prata till den rasistiska sidan hos dem i juryn och hoppades på att någon skulle ha dem och nappa.
Det är men det ger lite, alltså lite ändå mörkt men komisk touch. Att hon bara, please, is it any of you racist? Come on!
Ja! Come on. I feel alone here. I'm not used to that feeling. Are We're in Georgia, me? People.
No one else here is racist like I am. Because I'm proud to be racist.
Ja, just det, är så opopulärt. Så ni är liksom så här, ni är rädda. Ni är rädda för att uttrycka era sanna åsikter.
Vad är det här för jävla PK? Man kan inte säga någonting
längre. Detta var liksom brandtalet hon höll för sin man sen när hon kom hem.
Ja. Men det är också kul att hon tror att, alltså, eller det finns liksom en uppfattning och hon tror att det här är juridik.
Mm. 100%.
Att det hon gör nu är att försvara sina klienter.
Mm. Man bara... Nej.
Vad tror du om att förhålla dig till vad som faktiskt var? Vad tror du? Ska vi testa det en gång?
Mm.
Ja, nej. Okay.
Men anyhow, det är inte hon som är mördaren här. Men det var vidrigt. Många var ju jätterädda att det här skulle...
Vet du vad som hade varit kul? Förlåt. Nej, men jag måste bara gå vidare på spåret. För att vi skulle ha kul... Om någon gjorde liksom en David Brent-karaktär av henne och en mockumentary i hennes jobb.
Ja.
Hur beter hon sig när hon liksom är en helt vanlig dag? Ja. Alltså, för att... Jag fattar ju att problemet är större, att det här är liksom en allmän... Alltså att det där är bara så här...
Att hon trodde att hon skulle vinna på att säga det. På samma sätt som de trodde att de skulle vinna av att släppa filmen.
Ja, och det är precis det som är så jävla obehagligt. För det visar verkligen på hur på rasismens liksom utbredd liksom, och hur jävla vanligt det är och hur institutionaliserad den är. Det är ju det som är så hemskt. Men den komiska taken på det är well, let's just see. Herregud. Att hon bara har mage.
Verkligen.
Ja.
Det är så grisigt.
Det är så jävla konstigt.
Många var ju jätterädda att det skulle funka med den här strategin med självförsvar.
Mm-hmm.
På grund av att Kyle Rittenhouse-rättegången ägde rum ungefär samtidigt och där dömdes det som självförsvar.
Oh, fy fan.
Och han friades väl på alla punkter. Om man inte är insatt i det så kan man läsa på om det. Men nej, så var det inte i detta fallet i alla fall. Domen kom den 24 november 2021. Och Travis McMichael bedömdes skyldig på alla 9 åtalspunkter.
Yay.
Hans pappa, Gregory McMichael, bedömdes skyldig på alla utom Malice murder.
Mm-hmm.
Jag vet ju inte så mycket om amerikansk lag, va? Som vi vet. Men fattar inte varför det är four counts of felony murder. Som är liksom, men det fick han i alla fall. Så att han är mördare men inte malice murderer. Apparently, enligt juryn. William Bryan dömdes skyldig för three counts of felony murder, one count of aggravated assault, false imprisonment och criminal attempt to commit a felony. Och fredes på de andra. Alla tre sa direkt att de kommer såklart överklaga. För att de trodde att det här var the right thing to do.
Jo, men det är just det som är problemet med de jävla assholes.
Mm, verkligen. William Bryans advokat sa så här. Here he is. He does everything he's supposed to do. He's fully cooperating. He's done everything that he can. And now he's looking at spending the rest of his life in prison. Anybody in that position would be disappointed, would be hurt, would be shocked.
Alltså, stackars honom. Han har berättat allting han gjorde i inblandningen i det här mordet. Väldigt synd.
Men det är så sjukt hur de ändå tycker att rasism är så himla normalt. Alltså att det är så himla... Alltså jag ska inte säga... Jag fattar ju att det låter så jävla... För grejen är att rasism är ju liksom också institutionaliserat och jävligt vanligt här. Så jag ska inte... Men nu pratar vi om USA, så det blir för stort scope annars.
Mm.
Men det är liksom... När man hör sånt där så blir man så himla... Ja, nej, det här är ju liksom så utbredd... Alltså tankebana och känslobana.
Mm.
Alltså det blir så... Visst. Det blir som det där besöket på det där, på, som jag pratat om 1000 gånger, men på plantagen där, som jag var på i Louisiana. Och trodde att det skulle vara som att gå på liksom Auschwitz. Jag tror vår kollega Kirsty Armstrong har en rutin om det också. Att du går på dem, man tänker att det är som att så här, nu åker vi till Krakow och gör det här och det här kommer bli starkt liksom.
Ja, och de vi kommer få höra vad det är som verkligen
hänt. This is a wonderful house and it was built and the family lived here was... Ja, du vet.
Mm, visst, att det beskrivs som så här.
Mm.
Och här har vanliga människor bott. Har ni några dumma frågor om det, eller?
Alltså så man kör liksom en och en halv timme i liksom huset och sen så 10 minuter varför man är där, nämligen i liksom slavkvarteren där man är på riktigt intresserad. Och sen börjar man titta sig runt och bara okej, guiden är vit, de är giftshoppen är vita, alla där är vita, men ute på fälten här i the scorching heat så är det bara African American people som jobbar. Okej. Nu åker vi härifrån.
Det är fruktansvärt.
Utav helvete. Mm. Och vem har delat på väg därifrån? Fy fan. Mm. Ja, nej, men det är verkligen så himla... Ja!
Ja. Straffet har inte bestämts än. Det är planerat sentencing till den 7 januari, det vill säga fredag på veckan som det här släpps.
Mm.
Så får vi väl se hur det blir. Det kan ju vara att corona gör att det dröjer längre. Men vi kan prata om vad man förväntar sig att det blir för straff.
Mm.
Malice och felony murder har minimistraff på livstidsfängelse. Det är domaren som bestämmer om de får possibility for parole eller inte. Och även om de får det, så om man är dömd för mord så måste man sitta minst 30 år innan man kan bli eligible for parole.
Mm.
Mord kan också straffas med döden i Georgia om mordet liksom möter vissa kriterier, men åklagaren har sagt att de inte kommer söka dödsstraff i detta utan livstidsfängelse.
Mm.
Och varje åtalspunkt av aggravated assault ger fängelse minst ett år, max 20 år. Och false imprisonment är straffbart med 1-10 år. Och de tre står också åtalade för federal hate crime charges. För det finns ju inte i staten Georgia, men i hela USA så har de ju alltså hatbrott. Har de sagt att det är olagligt faktiskt.
Mm.
Och den rättegången är planerad till februari. Och då är det punkterna interference of rights och attempted kidnapping som de ska stå till svars för. Och jag tror Travis McMichael också för using, carrying, brandishing and discharging a firearm during and in relation to a crime of violence.
Men vad bra att det kom upp. För att jag tänkte, när vi pratade om det så var det så här, men det är snyggt av dem att bara hoppa det så att de får dem fällda. Men det svider ju igen att de kommer undan med det.
Precis, men också prövas.
Det ska också komma upp. Det känns ju skönt. Hoppas verkligen att det går bra också då.
Gud ja, och där kommer de inte spara på det krutet.
Nej, bra. Men vet du vad jag undrar? Alltså, du kanske kommer dit, men hur är det med de poliserna som tog upp statements och åklagarna som bara släppte det här och sådär, som försökte liksom begrava det här?
Mm. Det enda jag har på det är, jag har två meningar kvar i princip. Mm. Och det är, jag säger det på engelska så att det blir rätt. Ahmaud Arbery's mother has filed civil claims, alltså stämt, McMichaels, Brian och... Det blev blandat, svenska och engelska. Och poliser och prosecutorial officials.
Okay.
Alltså åklagare och poliser som inte har skött sitt jobb korrekt. Så jag tror bara det är civil claims.
Så hon får liksom köra det racet då?
Det kan komma fler också. För att Jackie Johnson, alltså den första distriktsåklagaren på fallet. Mm. Hon står också åtalad för violation of oath of public officer. Och obstruction and hindering a law enforcement officer.
Ja, men det känns ju jätte... Alltså, för att någon sån... Alltså, nu är det bara hon. Det känns som att det är fler i den kedjan. Men,
det kommer, jag hoppas verkligen det kommer fler. Det kan också vara att jag har missat. För det är så extremt... Alltså, förstår du hur svårt det är att researcha detta? Mm. När det är så himla aktuellt nu.
Ja,
så det kommer alltid så här... Den senaste artiklarna om det. Man bara, jag vill bara veta vilket datum rättegången började. Kan ingen berätta det för mig?
Precis, att det är så mycket think pieces och så mycket snack om det. För alla är redan insatta. Och, jag fattar.
Men jag kan ha missat det, men man hoppas ju verkligen att de också får stå till svars för men till exempel andra distriktsåklagaren bara, men du tar inte i det fallet. Du rör inte det.
Nej, men för att jag menar att eftersom det handlar om den här typen av hatbrott och också alltså institutionaliserad rasism, så enda sättet att komma åt det är ju att se till att de som begår den typen av institutionaliserad rasism liksom, att det blir straffbart.
Gud ja.
Och att det ska vara kännbart. Faktiskt går efter.
Ja.
Du kan inte bara göra det och sen vara så, de blev ju dömda till slut. Så bara, jo, för det här, men det här är ju liksom ett problem i vårt land.
Ja, visst. De är inte ensamma öar av rasism.
Nej, precis.
Och de har ju mycket stöd också, såklart. Mm. McMichaels och Brian har ju många som står på deras sida.
Ja, han blev ju friad nu, han som gick in på den här Black Lives Matter-demonstrationen och bara sköt ihjäl folk.
Ja, men det är Kyle Rittenhouse.
Mm. Ja, det är det.
Ja, han blev friad på grund av självförsvars.
Det är så obehagligt.
Sen så finns det element i det som jag inte visste om, men jag lyssnade på, jag tror det var första avsnittet av Så vad händer?
Mm.
Jonathan är ju från USA och har bättre koll på lite nyheter där. Och såklart, jag lyssnade också som en del av min research liksom på Så vad händer? Avsnitt 3, tror jag det var, när de pratar om Ahmaud Arbery, för att jag inte vill missa någonting för att jag är en vit liten ovetande tjej.
Yeah.
Men de pratade mycket om Kyle Rittenhouse-grejen och men det fanns grejer där som var så, okej, jag fattar att det kanske gick att säga självförsvar där på grund av olika rättsliga sketgrejer. Men det blev en och en halv timme när jag har verkligen försökt sålla bort det som inte var of essence för fallet. Men nu är jag klar. Det var mordet på Ahmaud Arbery och det är så jävla skönt att de dömdes.
Ja, gud ja. Men man sitter ju ändå kvar med en känsla av panikångest på något sätt.
100%. Det hjälper ju liksom inte familjen att de här idioterna på andra sidan highway Interstate 17 ska sitta i fängelse.
Nej.
För han är ju fortfarande död.
Usch. Ja, nej men tack för det här. Det var,
tack.
Det var enlightening. And
ja, jag glömde vad enlightening betyder, så jag trodde du menar uplifting. Så jag bara, hallå?
Men klipp, klipp, klipp.
Katter. Men så inledde vi det nya, vad blir det för mordåret? Mm. Glöm inte att det finns förmodligen fortfarande biljetter till alla våra föreställningar på Livepods-turnén. Mm. Framförallt till extra föreställningen den 20 mars i Stockholm. På
köp absolut inte biljetter om du inte är vaccinerad. För det krävs vaccinationsbevis.
Yep.
Och we don't wanna... Den här covid-grejen, den är så där om jag ska vara helt ärlig.
Du tycker inte det är kul?
Nej, jag tycker inte det. Det har varit hittills har det varit underwhelming.
Då är du ändå dubbelvaccinerad.
I am. Men jag jobbade ihop förra veckan med en som inte var det, så jag undrar jag. Men,
vet du vad, du har också varit i New York City.
Det har jag verkligen varit. Det har jag verkligen varit.
Ja. Vet du vad, tack för idag.
Ja, tack själv. Hörrni, vi hörs på torsdag eller så hörs vi nästa vecka. Ha det gött. Hej.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.